Ja, innan vi delar Guds ord så vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen som är med och lyssnar på nätet. Vi har förstått att det är en del som lyssnar och en del hör av sig. Och vi blir väldigt välsignade och tycker det är så roligt. Och du ska känna dig riktigt välkommen också att ta del av undervisningen ifrån Free Church. Och du får gärna, jättegärna höra av dig till oss. Vi blir bara glada om du gör det. Och var du än befinner dig i landet så kan du höra av dig. Det finns, om du går in, och du har ju redan gjort det eftersom du lyssnar, men gå in på freechurch.se. Och där finns också under kontaktuppgifter, finns vi där med foto och namn och mailadresser och så. Du får väldigt gärna höra av dig. Det är alltid gott att få dela gemenskapen även med er som finns där ute. Så känn dig riktigt varmt välkommen också. Och välkomna ni som är här också naturligtvis. Nu vill jag börja med att be i alla fall. Herre, vi prisar och lovar dig och vi tackar dig för att du lever, Herre. Tack att graven var tom när de kom, Herre. För du var uppstånden, Herre. Tack att du är en levande Gud, Herre. Och du är där nu, dit vi är på väg, till himmelen, Herre. Herre, vi prisar dig att du har gått före och berett rum åt oss för att vi ska få komma efter. Herre, vi tackar dig att vi får tillhöra dig, Jesus. Vi tackar dig för kallelsen och den nåd som du har gett oss, Herre. Och vi tror och vi ber att många människor ska komma till tro i detta land, Herre. Vi tackar dig att vi får vara med och dela ditt ord, Herre. Tack, Herre, för att vi är i Kristus, du i oss och vi i dig, Herre. Herre, vi är också så beroende av dig i undervisningen som vi ger. Och vi ber, Herre, att din ande ska vara där med smörjelse och med kraft, Herre. Att det inte blir vi som talar när vi undervisar, utan det är du, Herre, som talar ditt levande ord till oss, till undervisning, till uppbyggelse, men också till förmaning, Herre. Herre, vi tackar dig för det ordet nu som du har lagt på mitt hjärta. Och jag ber, Herre, att jag ska kunna tala det ordet, Herre. Inte i min egen kraft, utan i din kraft, Herre. Herre, vi lägger allt nu, resten av det här mötet, i dina händer. I Jesu dyra namn. Amen. 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 Rubriken jag satte på den här undervisningen är då ingen kan tjäna två herrar. Och det är ju så att det är Jesus som, själv som säger det. Och vi ska läsa det lite senare. Men jag vill påminna lite om det som jag har talat om tidigare. Jag har varit inne på Elia på berget Karmel. Och vi har talat om profeterna. Och jag vill återigen påminna om det här med profeterna. Och jag tror att vi ser ju väldigt lite utav Guds gärningar i församlingarna idag i vårt land. Och det är nog inte bara i vårt land, utan det är nog så. Och man måste ändå ställa sig frågan, vad beror det på att vi ser så lite utav det Gud vill göra och det vi läser om i Guds ord? Och jag tror att i mångt och mycket så är det så att vi ska vara en profetisk församling. Och när vi inte är det, då blir det tyst. Och det har blivit alldeles för tyst i våra församlingar. När vi läser i Bibeln, ofta när profeterna talar, då sa de så här: Guds ord kom till mig. Har ni tänkt på det? Eller då kom Herrens ord till honom på natten eller på dagen eller när det var. Guds ord kom och profeterna talade Guds ord. Och idag är det väldigt tyst. Och nu, vi vet att så ofta kungarna och ledarna i Israel tog emot Guds ord genom profeterna. Så besegrade de fienderna. De levde ju i seger om de tog emot Guds ord. Tyvärr så föll de väldigt ofta tillbaka i avgudadyrkan. Och vi ska tala lite om det idag också. Men jag tänker att det är så här. Att ju närmare tidens avslut vi kommer. Om de var så på det klara med vad som skulle ske ändens tid. Då måste vi, om vi tror att vi har Guds levande ande ibland oss. Så måste vi också tro att Gud talar till oss idag. Vi är ju levande stenar, sjöng vi här. Som fogas samman i templet som är Herren. Och jag tror att Gud talar i sin tid. I rätt tid till varje generation. Och vi behöver desto mer Guds ord nu. Därför att tiden närmar sig sitt slut. Och antikrists agerande i världen idag behöver vi kunna se. Vi ska känna igen tiden vi lever i. Vi behöver profetisk klarsyn. Och den helige ande är given till församlingen. Och vi är Guds församling. Vi tillsammans som tror på Herren. Och är födda på nytt. Och Bibeln talar ju mycket om det här med profeterna. Och jag tänker, jag ska läsa ett par ställen innan vi går in på. Jag vill förstärka det där lite. Jag känner att jag vill göra det. För att mångt och mycket så är det precis som att man tror idag att ja, profeterna, det var då. Det var på gamla testamentets tid. Och det var det ju på sätt och vis. Men eftersom vi har fått Guds ande, vi som tillhör honom, så ska vi också kunna läsa det profetiska. Dels har vi det i ordet. Och vi har allt det vi behöver i Guds ord, vill jag säga, om igen. Och därför är det så viktigt att vi läser Guds ord. Och i första Korinthierbrevet 10 och 11. Nu kanske jag går fram lite snabbt här för att komma fram till själva budskapet. Men jag vill säga det här. Men i första Korinthierbrevet 10 och 11 så står det så här. Om ökenvandrarnas avfall. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Och det är därför vi behöver ha det här klart för oss. Och i Apostlagärningarna, jag läste nog det förra gången tror jag, men vi kan läsa ett par verser igen från Apostlagärningarna 3, det tredje kapitlet. Apostlagärningarna 3 och 18. Då står det så här. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter att hans Messias skulle lida. Står det. Och i vers 24. Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. Och vi behöver kunna blicka tillbaka och lära oss utav det som profeterna gick igenom. Vi behöver kunna se vad det var som skedde. Och en profet är Guds mun. Men det fanns också falska profeter, säger Bibeln. Och Jesus säger det också i Matteus 7 och 15. Jag tar några bibelställen så här. Matteus 7 och 15. Skrivet här. Det är Jesus som säger: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar, säger Jesus. Så likväl som det fanns profeter och har funnits, så finns det falska profeter. Och falska bröder talar Bibeln om, falska apostlar, falska lärare, falska vittnen, falska messiasgestalter. Och hur ska vi kunna känna igen dem? Jo, man ska känna igen dem på frukten, säger Bibeln. Och den frukt, säger Thorald Elbrandt, som det här avses, är det praktiska resultatet av dessa profeters lära och läror. Det är liksom den, det är det vi ska kunna se, och även på den falske profetens liv och karaktär också. Hans undervisning med tanke på egen förtjänst. Vad vinner han själv på den undervisningen? För prestigens skull. Och om du tänker ibland så kan du se att en falsk profet förmedlar ofta sina egna tankar och idéer. För egen vinnings skull. Och det är inget nytt. Och vi ska koppla ihop det sen. Men frukten, alltså det praktiska resultatet. Det är många falska profeter som har gått ut. Många som profeterar liksom, ja, hur allt ska bli så fantastiskt bra. Det ska bli välgång och det ska bli sådana stora skaror som ska bli frälsta. De åker från stad till stad och det ska bli väckelse och det ska bli så mycket. Men de talar sällan om att för att det ska bli väckelse, då måste det ske något med Guds folk först. Eller att vi måste komma in i bön först. Annars blir det ingen väckelse. Och jag har skrivit några bibelställen till här. Ska vi se här. Matteus 23 och 29. Och det här handlar också om, det är Jesus som säger det. Det handlar om den inställningen som vissa av de skriftlärda och fariseerna hade. Och han var ju väldigt rak, Jesus. Ni vitkalkade gravar, ni hycklade. Och, ja, jag vet inte vad folk skulle säga om vi sa så idag, men Jesus gjorde det. Men 23 och 29 står det, ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni bygger profeternas gravar och pryder de rättfärdigas minnesstenar. Då tänker jag på vad vi gör med helgonen. Inte vi kanske, men somliga. Alltså när man helgon förklarar människor. Jag läste här om dagen en lista på lite helgon. Och det finns ju, jag vet inte hur många helgon det finns. Men alla är vi ju egentligen helgon. Om vi är frälsta, men alltså det finns helgon för om du ska ut och flyga. Det finns helgon om du ska liksom åka bil. Eller det finns helgon för allting i livet du ska göra. Som kan skydda dig mot allting. Och det är människor. Det finns helgon som ska skydda dig genom livet. Det är inte bara Maria utan det är andra helgon också. Och det där är ju väldigt allvarligt när man tar till. Jag tror att döda människor kan hjälpa en. Hur i hela världen ska de kunna det? Va? Men så är det inom vissa kulturer. Och säger, om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha varit med om att utgjuta profeternas blod. För det var ju det man gjorde. Därmed vittnar ni om er själva att ni är söner till de som mördade profeterna. Så rak var Jesus. Fyll då också nera fäders mått. Ni huggormar, ni huggorms yngel. Hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag till er profeter. Jesus säger, därför sänder jag till er profeter. Visa män och skriftlärda. Somliga av dem ska ni döda och korsfästa. Andra ska ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden. Från den rättfärdiga Abels blod till Zakarias, Barakias son. Blod honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen säger, allt detta ska komma över det här släktet, säger han. Och genom alla tider så har just profeterna blivit misshandlade, torterade, avrättade, utestängda från all gemenskap i samhället. Och det är ju egentligen det som Jesus säger här också. Profeterna, det är ingen avundsvärd uppgift att vara profet, tydligen. Och då säger Jesus i Matteus 5 och 11. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Alltså profeterna har en uppgift i vår tid också. Men det är meningen att både du och jag och alla de som tror på Herren ska ha den helige ande till att kunna se vilken tid vi lever i, att kunna tala Herrens ord. För vi har fått den helige ande. Och på den här tiden så var profeterna uppfyllda av den helige ande. Det var inte givet till alla på Gamla testamentets tid. Och Jesus säger det står i Apostlagärningarna 7 och 52. Det är Stefanus. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade de som förutsade att den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Jag har alltid varit ett offer, rent mänskligt sett, att vara Guds profet. Jag vill bara säga det till att börja med, att om vi saknar andlig profetisk klarsyn, då kan vi ju aldrig se vilken tid vi lever i. Och vi är kallade att kunna se, att kunna förstå, att kunna tyda tiden. Det har till och med Jesus sagt att vi ska kunna se det. Så låt oss be om att vi får öppnade ögon och att Gud utgjuter sin ande och att vi kan se. För det är gott att kunna se vilken tid vi lever i, för att vi också ska kunna tyda vad Bibeln säger. Jesus säger i Lukas 16. Det 16:e kapitlet från vers 13. Och det är här jag kommer in på, där ingen kan tjäna två herrar. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariserna som älskade pengar, och de hånade honom. Fariserna älskade pengar. Då sa han, ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan, ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud, står det här. Och mammon, det kan man översätta med förmögenhet eller rikedom. Och det innebär att man kan vara slav under en avgud. För mammon är en avgud. Vi tror liksom att man kan ha allt. Man kan både äta kakan och spara den och ha den kvar. Men när det gäller detta så säger Jesus också. Vi läser om det i Matteus 6. Där Jesus säger det, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna, säger han. Och den predikan tror jag många har hört av oss, många gånger. Men det är inte det jag tänkte gå in på faktiskt. För det här är liksom det här med det världsliga, frestelserna, det världsliga som vi alla behöver. Och jag tror att de som har lyssnat på predikningar i församlingar och många gånger hört det här. Och det är ju jätteviktigt också, för Jesus säger att vi ska ha vår källa i honom och vara beroende av honom. Men det var inte det jag tänkte att jag skulle gå in på idag. Utan jag tänker gå in på ett annat område när det gäller det här med ingen kan tjäna två herrar. För att det är så här, allt det som vi förlitar oss på vid sidan av Gud blir en avgud. Hörde du det? Allt det som vi förlitar oss på vid sidan av Gud blir en avgud. Och här behöver vi verkligen andlig klarsyn. För att är det så här som vi nu ser, mycket sker. Mer och mer går det mot det sakramentala i våra församlingar. Är det nu så att det vi ser är en tillbakagång mot mot gamla testamentet och gamla testamentets gudstjänst, så gör vi ju fel. Därför att i Jesus är allting fullbordat och fullkomnat. Den gamla testamentets gudstjänst är avslutad i Jesus. För gamla testamentets gudstjänst pekade hela tiden fram emot Jesus och det som skulle ske. Och därför så behöver vi inte den gamla testamentets gudstjänst längre. Utan nu behöver vi bara komma till Jesus. För han är vår gudstjänst. Han är vårt liv. Han är uppfyllelsen. I honom bor gudomens hela fullhet. Så det spelar ingen roll om du har en massa ceremonier och traditioner. Och det är väldigt inne idag att plocka in ljusbärare till exempel i kyrkor. Ja, man tar fram kors och så har man korsvandringar och så ligger man på knä vid korset, ett tomt kors till exempel. Jag tycker inte om det. Många ställer fram ett kors i kyrkan och så går de fram till korset. Det tycker inte jag om. Därför att det är inte korset vi ska komma till. Det är Jesus vi ska komma till. Och jag kan förstå kanske liksom innebörden och symboliken i det. Men jag tror att det är farligt när vi börjar plocka in det ena efter det andra. Och så har vi det vid sidan av Gud. Eller som vi ibland utformar nattvardsgudstjänsterna. Som om. Det är också en sak som inte jag är så glad åt. När vi delar brödet och vinet. Och man säger Jesu blod, Jesu kropp. Ja, men det är till minne av det. Jag vill inte ha den kopplingen att det är Jesu blod eller Jesu kropp. För det är Bibeln så oerhört tydlig med. Gör detta till minne av mig, säger vem? Jesus. Och det är så mycket vi gör, vi som är kristna också, som vi inte tänker på. Att vi sätter in olika saker istället för. Och gissa vem som ligger bakom det. Jo, det finns någon som gärna vill vara istället för. Som gärna vill ta Jesu plats. Och det här är så allvarligt när vi går in på det här. För använder vi metoder för att nå himmelens Gud? Eller om vi riktar oss inåt i oss själva och söker Gud där inne? Eller om vi liksom använder saker, andliga förtecken? Så har Gud förbjudit allt sådant. Om du då använder dessa metoder för att komma fram till Gud, då är det inte Gud vi når. För det är inte hans väg. Det är inte den bibliska vägen. Det är inte den vägen som Bibeln talar om. Vi hamnar då i det okulta. Och det är också en sak som många inte tror när man säger, ja, men hur skulle jag kunna göra det när jag använder mig? Jo, du hamnar i det okulta. Därför att Jesus är vägen, han är sanningen, han är livet. Och allt det som du plockar in vid sidan av honom, det blir ett redskap. Det blir en avgud vid sidan om honom. Och det var precis det som Elia varnade för på berget Karmel. När han sa, hur länge ska ni halta på båda sidor? Därför att det är så farligt detta. Att när vi går ut i sånt här så tycker vi att ja, men det är väl fint att göra allt det här. Det är väl, vi gör det ju, vi söker ju Gud, vi har ju detta. Ja, men det är inte vad Bibeln talar om. Och då har du en Gud vid sidan av Gud. Och på Elias tid, när man tillbad Baal, då hade man både Baal och Herren. Det var ju det som var problemet. Man tillbad ju också Israels Gud. Men man hade också Baal och man hade tagit in avgudadyrkan. Och det är allt sådant som vi sysslar med är oerhört allvarligt. Vi tror inte det. Jag sa det då för ett par söndagar sedan när jag undervisade att de här folket på Elias tid, de hade hittat en ideologi, en egen väg att kunna leva i samexistens mellan Gud och Baal. Det är precis det man har gjort idag också. Man har hittat en möjlig väg att kunna leva i samexistens med avgudarna. Fast man, ja, det är ju för att man har kompromissat om sanningen. Man har inte brytt sig om att läsa vad det står i ordet. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Vem är det som är Gud? Är det Baal eller är det Herren? Ett par verser från femte Mosebok. 12, kapitel 12. Femte Mosebok, kapitel 12. Då säger Mose, detta är de stadgar och föreskrifter som ni ska vara noga med att följa i det land som Herren dina fäders Gud har gett dig till besittning så länge ni lever på jorden. Ni ska i grund förstöra alla de platser där det folk som ni fördriver har tillbett sina gudar på höga berg och höjder eller under lummiga träd. Ni ska bryta ner deras altaren, slå sönder deras stolar och bränna upp deras asror i eld. Hugga ner deras avgudabilder och utplåna deras namn från sådana platser. Ni ska inte tjäna Herren er Gud på deras sätt, står det här. Vi ska inte tjäna Herren Gud på något annat sätt. Utan på det sättet som Herren har sagt. Och då står det också i vers 8. Ni ska då inte göra allt som vi idag gör här. Där var och en gör vad han själv anser vara rätt. Men ska inte göra det. För den ene tycker si och den andra tycker så. Och i vers 29 så står det. När Herren din Gud har utrotat de hedna folk som du nu kommer till för att fördriva och du har drivit bort dem och bor i deras land. Se då till att du inte lockas till att följa deras seder. Sedan det blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar så att du säger hur dyrkade dessa folk sina gudar. Jag vill göra på samma sätt. Det är ungefär som när Martin Lönnebo sa om radbandet. Att alla religioner har radband. Och då tyckte han att det ska ju vi också ha. Vi som är kristna. Då ska vi också ha ett radband. Och det var ju så frälsarkransen kom till. Med sina pärlor. Ja, men vad säger Bibeln? Fråga inte efter deras gudar så att du säger. Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt. Så ska du inte göra när du tillber Herren din Gud. Till allt som är avskyvärt för Herren och som han hatar. Det har det gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld och sina gudar. De offrade alltså barnen. Allt vad jag befaller er ska ni vara noga med att följa. Du ska inte lägga något till det och inte ta något därifrån, står det. Vi ska inte hämta upp såna här avguda religioner och sånt. För då är vi ute på villovägar och då går vi ut i det okulta. Trolldom, säger Bibeln om det. Det är trolldom. Och en utav, som vi var inne på förut, de som verkligen är en avgud i världen och har varit sedan begynnelsen, det är ju pengar. Rikedom som ger makt och ära. Mammons ursprung, det är en avgud. Och varifrån kommer detta? Ja, det finns bara en som står bakom det. Och det är Satan själv. Vi kan väl ändå bara läsa lite i Hesekiel om det. Jag nämnde om det förra gången om Tyrus. Staden Tyrus. Hesekiel. Egentligen för att man ska förstå. Om man ska läsa uppenbarelseboken. Som vi har fått. För att vi ska läsa det. Uppenbarelseboken är inte så svår att vi inte ska läsa den. Det är många som säger det som är kristna. Den läser inte jag för den är för svår. Men så ska det ju inte vara. Den finns ju där av en anledning. Och när man då läser uppenbarelseboken och det som ska ske och det som ska komma, då är det väldigt bra om man har läst Hesekiel kapitel 26, 27 och 28. För det kopplar samman med det som står i uppenbarelseboken. Och det är en profetia mot Tyrus, den här staden, som var en fantastisk stad. Det fanns liksom en plan här som man kan applicera på ändens tid. Och i kapitel 26 och vers 2 så står det: du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem, haha, folkens port har brutits ner, då vänder man sig till mig. Jag blir rik när hon ligger i ruiner. Alltså hela världen kunde göra sig rikt och Tyrus, den här staden, hon blev rik därför att Jerusalem låg öde. Och då lovade Gud att han skulle bryta ner den här staden Tyrus. Och det hände. Det var ju en mycket rik stad dit folk kom med köpenskap och handlade. Men det var så att Alexander den store ödelade Tyrus år 332 före Kristus. Så det återstod ingenting annat än ett kalt berg. Och senare uppstod en fiskeby på platsen. Och det är precis just det som det står i vers 4 och 5. De ska förstöra Tyros murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne, säger Herren, och förvandla henne till en kal klippa. En torkplats för fisknät ska hon bli. Och det var precis det som skedde med den här staden. Och där fanns alla världens rikedomar. De kom med skepp. De kom med, de hade handelspartners över hela världen, kan man säga. Och allting av lyx och välfärd fanns där att köpa. De hade liksom handelsutbyte med varandra. Men då står det i kapitel 28 om profetia mot kungen i Tyrus. Och vi ska inte läsa allt det. Men det som sägs ifrån vers 11 kan vi säga, det handlar om kerubens fall. Den här ärkeängeln som föll i synd och som representerar Satan. Det är han. Och då står det i 28 och 11: Herrens ord kom till mig. Nu hör du det vad han sa där. Herrens ord kom till mig, sa Hesekiel. Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus. som ju är en bild på djävulen. Och säg till honom, så säger Herren, Herren, du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. I Edens lust, Guds lustgård var du höljd i alla slags ädelstenar, kaneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord beskyddande kerub och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Varför? Vad var det för orättfärdighet som blev funnen i den här ängeln? Jo, genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub, mitt ibland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du ska inte mer finnas till, står det här. Och det här är ju en bild på djävulen, kungen i Tyrus. Och det här handlade ju just det om det. Tyrus, köpmän, var stormän, sa jag förra gången, på jorden. De tillsatte till och med och avsatte kungar, som makt hade de. De hade också politisk makt. De idkade byteshandel och deras ambition var att skapa ett ekonomiskt världsrike. Redan då. Köpenskapens ande hör direkt samman med Satans fall. Och det applicerar jag på detta som Jesus säger då. Ingen kan tjäna två herrar. För vad är det som pågår idag? Idag när man börjar studera det, så pågår det ett maktspel utan dess like. Med ekonomisk vinning i första hand. Och det är en grymhet och en ofördragsamhet. Det finns liksom ingen medkänsla. Det är ett iskallt fördrag som man har ingått med varandra. Det är stormännen på jorden. För de har redan mycket, men de vill gärna ha mera. Det är liksom det som det bygger på, ekonomisk vinning i första hand. Köpenskap, byteshandel. Kungarna på jorden, det är de som styr idag. Och det är inte bara enskilda, utan det är organisationer och sammanslutningar olika slag. Man spelar ett schackspel, kan man säga, med människor som schackpjäser. Och allt sker i det översta toppskiktet, där få har insyn i vad som sker. Och detta är ingenting annat än en sammanslutning av många antikrister för att bereda plattformen för den som Bibeln talar om, antikrist. Och det är han som vill ersätta, han som ska komma istället för Jesus. Han ska komma före. Det är hans plan. Och Gud låter honom komma före också, kan man säga. Han ska träda fram. Och han kommer att ge sken av att vara fridsfursten. Om vi läser i Uppenbarelseboken 17:2. Då tänker du så här, måste jag veta allt detta? Det räcker med att jag har Jesus. Ja, det gör det ju. Men det är ändå bra att känna till så att man inte dras med i det hela. I Johannes uppenbarelse kapitel 17 och vers 2 så står det så här, 2-6. Jordens kungar, alltså det är de här, och de fanns redan i Tyrus och de finns nu ännu mer idag. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne. Med vem? Jo, med sjökan. Och dess invånare blivit berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig då bort till en öken, och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan, smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, morden till sjökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad, säger Johannes. Vilken otäck syn han hade. Vilken fruktansvärd syn han hade. Vad är det han ser här? Ja, han ser en kvinna som har en bägare i handen. Och vad är det han får se? Jo, hon bedriver otukt med jordens kungar. Med de som köper och säljer, de som har makt på jorden. Hon bedriver otukt med dem. Och det börjar med otrohet emot Herren, emot den levande guden. Det är där det börjar. De får ett gift i den här bägaren hon ger dem. Som ser ut som klart, friskt, bästa vinet. Det är det hon har i sin bägare. Och hon har satt en etikett på bägaren. Där det står att det här är det äkta vinet. Det här är det bästa vinet. Men inuti bägaren är det rent gift. Som hon låter dem dricka. Därför att det står att dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Hon, sjökan, har ingått förbund med Satan. Hon har det i förbundskalken. Det är inte Jesu Kristi kalk. Men dessa kungar tycks tro att det här är ett bra vin, det här är ett rent vin, det här är någonting som är bra. Det är liksom inte ofarligt. Men det här är ett gift. Därför att det förbundet har hon, sjökan, ingått med Satan. Det är den förbundskalken som är full av skändligheter och smuts från hennes otukt, som det står här i bibeltexten. Sjökans namn, det är Babylon, det gamla Babylon. Babylon är ett system. Sjökan är ett religiöst politiskt system. Babylon står för ett religiöst, kulturellt, kommersiellt och politiskt system. Allt det finns i det här systemet. Och har sitt centrum i en världsstad. Säger Thoralf Gillbrandt här. Som utövar inflytande över hela jorden. Och genom att använda sig av svart konst, alltså okkultism, så vilseledde hon alla folk. Alltså rörde det sig inte här bara om världsliga frestelser. Det här som vi frestas av dagligen. Det här är någonting mycket värre. Jag är helt övertygad om att om vi frestas av de här världens frestelser, så om vi omvänder oss och ber om förlåtelse, så och det har varit mycket fokus på du ska inte gå dit och du får inte göra så och du får inte klä dig så, du får inte se ut så och så vidare. Det är ju inte det handlar om. Vet du vad det handlar om? Det här handlar om religiös förförelse i högsta form. Det här är religiös förförelse i ändens tid. Det är precis det här som är i hennes bägare. Det är dit hon vill vilseleda Guds folk. De som tror, Jesu vittnen, profeterna. Det är dem. Det är det heligas blod, Jesu vittnens blod hon var berusad av. Det är alltså de som tror på Jesus som har blivit frälsta. Det var de sjökan var berusad på, deras blod. De heligas blod, profeternas blod och Jesu vittnes blod. Tänk på det. Att denna religiösa förförelse är mycket allvarligare än om du går ut och faller där ute i världen och reser dig upp igen. Det här är så vilseledande. Och vet du varför det är så farligt? Därför att det handlar om okulta krafter. Och du blir bunden av okulta krafter. Och då är det inte bara att säga att jag kliver av imorgon. Nej, har du hängett dig åt andemakter, åt en annan gud, en avgud, har du böjt knä för Baal, då är det inte bara att säga du, jag vill inte ha med dig att göra, nu går jag, hej då. Så lätt är det inte. Utan har man blivit bedragen och vilseledd och förförd, då sitter det på ett mycket djupare plan. Och det är just detta som kommer att ske i ändens tid med Guds församling. Som kommer att bli så vilseledd. Men det börjar så oskyldigt. Det börjar i det lilla. Och folk förstår det inte. Vilka var nu de här? Heligas blod, profeterna och Jesu vittnes blod. Vilka var dessa? Det var de som inte hade böjt sig för någon annan gud. Som inte hade böjt sig för avgudarna. Svart konst står det i Bibeln. Vad är svart konst? Det är falsk religiositet. Som har sitt ursprung i Satan. Förförelsekonster som leder på en annan väg ut i det andliga. Det här är jättefarligt. Om man använder sig av okulta metoder för att nå ut till andevärlden, så kommer du inte till Jesus, då kommer du till någon annan. Men har det inte sina rötter och sitt ursprung i Herren, då leder det vilse. Så säger Guds ord. Om jordens kungar hade sett sjökan som Johannes fick se henne, så skulle de kanske ha förstått bättre. De kanske inte skulle ha gått ihop med henne i de här fördragsamheterna. Och Babylons identitet då. Det skriver Thoralf Gillbrandt om i Folkbibeln. Den är bokstavligt sett en stad kännetecknad av vällevnad och lyx, genomsyrad av synd och ogudaktighet. Staden utpekas som världshuvudstaden Rom. I den yttersta tiden ska Rom, eller en annan stad som Rom är en förebild på, utgöra centrum för antikrists makt. Och så säger han, den stora staden symboliserar och representerar ett religiöst politiskt system som karaktäriseras av två saker. Det förför de som bor på jorden och det förföljer de heliga och Jesu vittnen. Om historien kan uppvisa en sådan stad och ett sådant system, så är det sjökan Babylon. Det finns få saker som det råder så bred enighet om bland uttolkare från olika skolor som detta, att Babylon står för Rom. Redan bland kyrkofäderna rådde denna syn, står det. Uppenbarelseboken, vi tittar på ett par verser till. 18:3. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga, gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor, står det. Och i ändens tid när Babylon faller, då ska dessa köpmän se, då ska de se, då ska de gråta. De ska stå där, står det i vers 9, jordens kungar som har bedrivit lyx och otukt med henne, levt i lyx. De ska stå där skrämda av hennes plåga på avstånd och säga, ve, ve, du stora stad Babylon. Hur det kunde liksom vara så här. köpmannen hade blivit rika genom henne. När Gud förgör Babylon så ska de stå där förundrade över det de ser. Det står i vers 23 i kapitel 18 i Uppenbarelseboken i slutet där. Dina köpmän var jordens stormän. Ty genom din svart konst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden, står det. Sjökan fanns också, har vi läst om, när vi läste om Elia. Sjökan Isabel var Elias största, svåraste fiende. Hon var den största motståndaren, för det var hon som dödade profeterna. Och det här är också församlingens och Guds rikes stora motståndare i ändens tid, är sjökan. Kom ihåg det. Lägg det, om du inte kommer ihåg något annat, så lägg det på minnet i alla fall. Att det här är församlingens i ändens tid, när vi läser Uppenbarelseboken. Det är den största motståndare vi kan ha. Det är den falska, hon sjökan, som bedriver otukt. För det är hon som förför Guds folk till avgudadyrkan. Till att gå in i något som Gud har förbjudit. Med sin otukt. Och hon har bara en liksom, anledning att göra det. Och det är för att hon ska ta död på Guds församling. Och hon är expert på att förföra och förleda. Och hon utger sig där också för att vara den enda rätta drottningen. Att hon sitter säker liksom. Och jag tycker, vad har det med det att göra med det? Ja, men på samma sätt som Baal, som jag talat om, var välståndets gud. Man tillbad Baal för att man skulle få framgång och välstånd. Så är det ännu mer aktuellt i vår tid. Därför att profetordet går mot sin fullbordan. Och här finns mycket arbete som sker bakom kulisserna. Den här globaliseringen vi ser nu är väldigt allvarlig. Det pågår någonting bakom kulisserna som en dag kommer att bli uppenbarad. Men bakom allt detta står djävulen. Vi ska veta det. Och då kan man undra, vilken gud ska vi tjäna i ändens tid? Och hur ska vi kunna? För Bibeln talar om att det ska bli svåra tider. Och då finns det ett ställe som jag tycker är så fantastiskt uppmuntrande att läsa. Och det är Domarboken om Gideon. Kapitel 6 i Domarboken. Hur kan du applicera det på den tid vi lever i idag? För det står från vers 1 där. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem midjaniternas hand i 7 år. Och midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor som nu finns i bergen och grottor och bergfästen. Så ofta israeliterna hade sått drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De slog läger emot dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. Ty de drog dit upp med sin boskap och sina tält och de var talrika som gräshoppor. Så var det när fienden kom in i landet. Varför lät Gud dem komma in i landet? Jo, därför att de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och jag måste säga att när jag ser på Sverige idag så tänker jag att vi är i vågskålen. Och är det inte sista minuten nu så att Sverige ska räddas? Då, ja, vad kommer att hända med vårt land? Jag säger inte att det kommer att bli så här, men det är ett exempel på hur det var. Alltså det var så stort, de här folket som kom in i landet, och de kom in för en enda orsak, och det var för att fördärva landet, står det. Men då blev Israels barn förtvivlade och då började de ropa till Herren. Och kanske det är dags för oss att börja ropa till Herren för Sverige nu. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull, då sände Herren en profet till Israels barn. Då sände han sitt ord till dem och började tala till dem. Och det är just detta vi behöver i vårt land idag. Och han säger till dem att han själv har fört dem upp ur Egypten och räddat dem ur träldomshuset. Räddat dem ifrån egyptierna som förtryckte dem där. Och så fanns det en man som hette Gideon. Och för honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom just det ordet som Magnus läste förut här. Herren är med dig, du tappre stridsman. Herren är med dig, du tappre stridsman. Jag säger det till var och en av oss som har blivit uppfyllda av Guds ande. Herren är med dig, du tappre stridsman och stridskvinna. För har du uppfylld av Guds ande, då kan Herren använda dig även om du inte tror det. Då kanske vi inte behöver sitta så här och liksom uppleva att det är tomt och öde i våra kyrkor. Gideon måste ju ha varit lite förvånad och förskräckt. Kanske du och jag också hade blivit det om vi hade suttit där. Han höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna så de skulle ha någonting att äta. Och så kan det bli i detta land att vi behöver gå och gömma oss med det vi har för att vi ska få någonting att äta. Det kan bli så nöd. Det tror vi kanske inte just nu, men det kan bli så. Då svarade Gideon: "O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss?" Jaha, men om du är Gud, varför har du då inte gjort något? Varför tillåter du det här, Gud? Varför gör du så att vi måste lida så här? Är vi inte ditt folk? Ska inte du förse oss? Ska inte du hjälpa oss? Och var är alla hans under, säger Gideon. Ja, det frågar jag idag med. Var är Herrens under ibland hans folk idag? Varför ser vi inte Herrens under? Och var, som våra fäder har berättat för oss. Visst, det är ju så. Vi talar ofta om det som hände i väckelsetider bakåt. Vi läser underbara böcker och vi ser på filmer hur det var när väckelsen kom. Men varför ser vi det inte idag? Varför hör vi de här lyckoprofeterna komma och tala om att det är så fantastiskt där borta och där sker det så mycket och där är det stora skaror och där. Men varför är det inte här? Varför ser vi det inte här? Har inte Herren fört oss upp ur Egypten, säger Gideon. Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom. Tänk om det var du som hade suttit där. Då vände sig Herren till dig och så säger han: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Kan du höra Herrens röst? Du, det kan inte jag. Ja, men det kan inte jag göra. Jag hör inte här. Jag är ingen profet. Jojomensan. Om profetians ande, om en profetisk ande får vara utgjuten över Guds församling, så ska du och jag kunna höra denna rösten som säger just detta: gå i denna din kraft och fräls Sverige. Se, jag har sänt dig. Jag, säger Herren, har sänt dig. Han svarade honom: o herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus. Jag undrar om inte vi alla som är här idag och som lyssnar till det här ordet känner på samma sätt. Hur skulle jag? Jag är väl ingenting. Den oansenligaste. Jag har väl inget att skryta med. Jag kommer inte ifrån någon sån här familj som... ja. Men Herren sa till honom det absolut viktigaste. Jag är med dig. Jag är med dig. Och du, säger han till Gideon, hör nu. Du ska slå midjaniterna som om det vore en enda man. En enda man. Och så begär Gideon ett tecken ifrån Herren. Om det verkligen är han som har talat. För han tvivlade ändå på det. Fast det var, måste ha varit en mäktig upplevelse. Och så begärde han tecken. Och så fick han. Gud svarade på det han bad om. Han fick svar på det tecknet. När han la ut ull och så vidare. Och Herren sa till honom att han skulle bygga ett altare. Och det kallade han Herren är frid. Och där offrade han på det altaret åt Herren. Och Herren sa att han skulle ta en tjur som tillhör sin far. Och så skulle han riva ner Baals altaret. Nu ska du lyssna. Ingen kan tjäna två herrar. Gideon och hans familj. Han sa att du ska riva ner Baals altaret som tillhör din far. Och hugg sönder aseran som står intill det. Hugg sönder avgudarna. Och offra sedan tjurarna på altaret. Då står det vers 27 i kapitel 6. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden gjorde han det inte på dagen utan på natten. Varför var han tvungen att börja i sitt eget hus? Jo, för annars kunde han inte gå segrande i den strid som låg framför. Han var tvungen att själv skaffa bort avgudarna och bygga ett altare åt Herren istället. Och när männen i staden tidigt följande morgon steg upp, då låg Baals altare nedbrutet. Aseran intill var sönderhuggen och den andra tjuren var offrad som brännoffer på det nya altaret. Då sa de till varandra, vem har gjort detta? Och när de undersökte saken och hörde sig för fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. Då sa männen i staden till Joas, till pappan, förut din son, han måste dö. För han har brutit ner Baals altare och huggit sönder aseran som stod intill det. Men Joas svarade alla som stod omkring honom. Vill ni utföra Baals sak? Vill ni komma honom till hjälp? Den som utför hans sak ska bli dödad före nästa morgon. Är Baal Gud så kan han försvara sig själv när nu någon har brutit ner hans altare. Därför kallade man Gideon från den dagen Jerubal. För man sa Baal må utföra sin sak mot honom eftersom han har brutit ner Baals altare. Och så skickade han ut budbärare i landet. Och så fick han kallelsen att han skulle samla en armé. Och de följde honom. Folket som följde dig, står det i kapitel 7 och vers 2, är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga, min egen hand har räddat mig. Det folket som följde Gideon var för många. De var för talrika. Varför kunde inte Gud ha utrustat alla de här med kraft? Nej, därför att Gud såg att de då skulle kunna berömma sig av sin egen hand. Min egen hand har räddat mig. Meddela nu folket, står det i vers 3. Den som är förskräckt och rädd må vända om och skynda sig från Gileadsberg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka. Och bara 10 000 stannade kvar. Alltså var de 32 000 då, förmodar jag, från början. Och det var bara 10 000 som var kvar. Och då måste väl Gideon ha börjat bli lite skälvande. Men då sa Herren till Gideon, folket är fortfarande förtalrikt. För ner dem till vattnet så ska jag där göra ett urval bland dem åt dig. Och så gjorde Gud det. Och kvar blev 300 män. 300 män. Och så fick de gå hem, de andra som inte skulle vara med. Och så befallde Herren på natten Gideon att stå upp och gå ner mot lägret. Fiendelägret, jag har givet det i din hand. Och så var Gud så full av nåd som han sa i vers 10 kapitel 7. Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura. Och hör vad man säger där. Då ska du få mod att dra ner mot lägret. Så god var Herren. Han var rädd Gideon. Han gick då med sin tjänare Pura ner till förposterna i lägret. Och där var de midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna. Talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga. Talrika som sanden på havets strand, står det. Och så fick han höra när han kom dit. En man höll på att berätta en dröm. Han sa, jag hade en dröm och se, jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog emot det. Så att det föll och vändes upp och ner. Och tältet blev liggande. Då svarade den andra, detta kan inte betyda något annat än israeliten Gideons Joassons svärd. Gud har gett midjaniten och hela lägret i hans hand. Och när Gideon hörde denna dröm och uttydning av den, föll han ner och tillbad. Och så vände han tillbaka och så sa han, stå upp, Herren har gett midjaniternas läger i er hand. Och så gav han dem, delade upp dem i tre grupper, gav dem horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. Och så sa han, se på mig och gör som jag. Så delar han upp dem. Och när jag och alla som jag har med mig blåser i hornen, ska ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa för Herren och för Gideon. Och så kom de till utkanten av lägret. Så blåste de i hornen och krossade krukorna. Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. Så fattade de med vänstra handen i facklorna, med högra handen i hornen. Och blåste i dem och ropade, Herrens och Gideons svärd. Men de stod stilla. Var och en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. Och Herren vände den ene svärd mot den andra. Ja, det är. De vann seger. 300 man. Och det står att när de förföljde dem, den slutliga segern över midjaniterna, så de stupade utgjorde 120 000 personer. Plus de 15 000 som fanns kvar av österlänningarnas här. Som de senare drog ut emot. Ja, jag blev så uppmuntrad när jag läste det här. Och jag tänkte, det står på många ställen i Guds ord, lägg märke till det, jag ska sluta nu, jag har talat länge. Jag ska sluta nu. Men det står på många ställen i Guds ord om en liten skara som ska bli kvar. En liten rest. Men när jag läser Gideon så tänker jag vad Gud kan göra om man har en liten trofast här. Som lyssnar in ordet som Herren talar. Herrens ord kom till Gideon. Som lyssnar in ordet. Som lever i ordet. Och som gör vad ordet säger. Och som inte har gjort sig delaktig av skökoväsendet i den här världen. För det går inte. Man kan inte tjäna både Baal och Gud. Och du ser att till och med Gideon var tvungen att slå ner sin fars av gudar. Och det är klart att det måste ha kostat på att göra det. För det var hans egen pappa. Och man kan tänka, hur blev den relationen sen? Men Gud har en väg i allt. Han har det. Och så länge vi är trogna, då är han trofast. Mot den trogne bevisar du dig trofast. Det är sant. Om vi, likt Gideon, lyssnar in så kan vi också få vara med i denna sena tid och få göra Guds gärningar i den här världen. Behöver inte vara någonting. Du behöver inte bli någonting. Bara du lyssnar in Herren. Amen. Dessvärre så står det i om Gideon att när han samlade in guldet ifrån det de hade tagit tillvara utav det till spillogivna då, så byggde han sig en efod. Men han satte upp den, och det skulle väl mera kanske vara som att man skulle tillbe Herren i den här efoden. Var ju något man satte utanpå prästdräkten. Men tyvärr, så fort Gideon hade gått hem eller gått till vila bland sina fäder, som det står, då började Israels folk återigen med sin avgudadyrkan. Och då började de nämligen att tillbe den här efoden. Så är det med människor. Om vi inte håller oss på vägen, så blir det ständigt avfall. Men kom ihåg det. I Bibeln har vi det. Vi har det. Facit i Bibeln. Jesus är vägen. Han är begynnelsen, han är änden. Och där har vi det allsammans. Och det profetiska ordet gäller för var och en av oss. Och vi ska kunna se, vi ska kunna leva som Guds församling i det profetiska ordet. Det är jättespännande. Och vi har mycket att lära oss av det som skedde. Varför tror du annars att det står så mycket om kungarna och de som ledde landet? För de misslyckades ju så många. Så varför ska de stå med överhuvudtaget? Eller ja, i boken. Men jag tror att det är för att vi ska lära oss att veta att så fort vi går en annan väg, då är inte Gud med längre. Om Gud ska vara med på vägen, om vi ska vara på Guds väg, då måste vi göra som han har sagt. Amen. Gud är trofast. Han sände sin son. Han sände sin son för att vi skulle få frälsning. Och vi behöver inte följa en massa saker. Vi behöver inte ha några konstiga avgudar. Vi behöver inte ha en massa konstiga tekniker för att nå Gud. Det räcker med att ropa: Jesus, hjälp mig. Jesus, hjälp mig, hör mig. Ropa till Fadern i himmelen i Jesu namn, så finns han där. Behöver inte sätta dig ner och meditera och i kontemplativ bön och allt vad det är. Du behöver inte göra det. Han är där. Men det kan ändå att du behöver vänta på honom. När du åkallar hans namn, han svarar i rätt tid, står det. När den rätta tiden var inne, då lät han det ske. Och vi måste lära oss det, att vänta på Herren. Vi söker honom och han är trofast. Han kommer att svara. Var så säker på det. Och det, jag säger det många gånger, har sagt att i de allra flesta fall, du har ju svaren i Bibeln. Det är ju där, det är där som Gud talar. Guds ord talar, Guds ord är levande. Det är verksamt, det är kraftigt. Så du behöver inte söka och du behöver inte lägga ut ull och sånt heller. Det finns ingen anledning. För du har fått Guds ande, sanningens ande, som ska visa dig vägen. Så det där med att lägga ut ull, det tror inte jag vi behöver. Utan jag tror att Herrens ande ska leda oss. Amen.